الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Vi har kommit fram till det tredje kapitlet i Kitab al-Tawhid. Och det kapitlet, Bab man haqqaqa tawhid dakhala al-janna bighayri hisab. Kapitel 3, den som praktiserar eller fullbordar sann tawhid kommer att träda in i paradiset utan räkenskap. Ulema nämner att det här kapitlet är som en fortsättning på föregående kapitel. Föregående kapitel handlade om dygderna av tawhid och hur tawhid suddar bort våra synder. Det här kapitlet är som en fortsättning. Det handlar också om tawhids dygder, men kanske den största av dygder. Att den som fullbordar sin tawhid kommer att gå in i paradiset utan hisab och utan adab. Och det här, den här rubriken är tagen från en hadith som kommer att nämnas. Hadithen om de 70 000 som går in i paradiset. Bighayri hisabin wala adab. De går in i Janna utan räkenskap och utan straff. Gärna utan att gå förbi helvetet och utan att behöva utfrågas på domedagen kommer de att gå in i paradiset. Naam. Och författaren nämner i detta kapitel 2 koranverser och en hadith. Vi ska försöka att hinna med allting idag, inshallah och ta'ala. Så, rubriken är Men haqqaqa tawhid. Den som fullbordar sin tawhid. Ordet haqqaqa, yani fullbordar och praktiserar fullt ut. Sheikh bin Baz, rahimahullah, nämner hans förklaring på Kitab al-Tawhid att tahqiq al-Tawhid, att fullborda sin tawhid, talkhisuhu min al-shawaib, al-shirk, wal-bid'a, wal-ma'asi. Att fullborda sin tawhid är att rena den från det som motsätter sig den. Att rena tawhid från det som går emot tawhid. Som shirk, bid'a, och synder. Genom att fullborda sin tawhid är att rena sin tawhid från det som går emot tawhid, från kyrk, bid'a och synder. Så han säger, den som fullbordar sin tawhid och är fri från kyrk, bid'a och synder kommer att gå in i Janna utan räkenskap och utan straff. Då kyrk är det största som går emot tawhid. Då storkyrk är det största som strider mot tawhid. Och den mindre kyrk, yunafi kamal al-wajib. Och den mindre kyrk, yani, vad kan man säga, påverkar människans tawhid. Den tawhid som är wajib. Yani man förlorar inte sin tawhid om man begår mindre kyrk. Men det är någonting som skadar ens tawhid. Och bid'ah och synder är också någonting som minskar och yani skadar personens tawhid och minskar hans belöning. Ja. Och många av ulema, som Sheikh Saleh al-Sheikh till exempel, nämner hans förklaring att fullborda sin tawhid är att fullborda ash-shahadatayn. Att fullborda sin tawhid är att fullborda ash-shahadatayn. Innebörden av ash-shahadatayn. Ska jag förklara inshallah. Om man fullbordar innebörden av la ilaha illallah, ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, så betyder det att man inte kommer göra kyrk. Varken stor eller liten kyrk. Eller hur? Om man lever upp till la ilaha illallah, så kommer man inte att begå någon kyrk, utan man kommer att särskilja Allah i tawhid. Muhammad Rasulullah betyder att man särskiljer profeten Muhammad alaihi salatu wasalam i att följa honom. Man dyrkar endast Allah med det som profeten Muhammed a.s. har lärt oss. Och gör man det så kommer man inte falla in i bid'a och man kommer inte falla in i synder. De här tre sakerna som yani förstör människans tawhid eller minskar människans tawhid, vilket är kirk, synder och bid'a. Om man uppfyller la ilaha illallah så kommer man inte begå kirk. Om man uppfyller Muhammad Rasulullah så kommer man inte begå bid'a och synder. Vi ska förklara djupare inshallah. Yani att följa profeten Muhammad a.s. i det han har lagstiftat innebär att man inte kommer att begå bid'a. Man kommer endast dyrka Allah med det som Muhammad a.s. har lärt oss. Eller hur? För bid'a är en sak som går emot just innebörden av Muhammad Rasulullah. När man säger Muhammad Rasulullah så betyder det att han är den enda sanna, alltså sista profeten som vi ska följa. Hans väg är den enda vägen till Allah subhanahu wa ta'ala. Det han har kommit med är det enda som gäller. Och han sa, alaihissalam, att den som gör en gärning som inte överensstämmer med våran religion kommer att få den tillbakavisad. Så personen som gör bid'a följer inte profeten Muhammad alaihissalam utan följer sin hawa. Följer sina lustar eller följer shaitan. Och Allah säger, vem är mer vilse än den som följer sin hawa? Och Allah säger, har ni sett den som tagit sin hawa till sin gud? Så den personen som följer sin hawa har inte följt profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Bid'a är otroligt farligt. Personen som gör bid'a motsätter profeten Muhammed a.s. Yani mu'arib. Han sätter sig upp mot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och personen som är bid'a, det är som att han säger islam är inkomplett och det som Muhammed a.s. har kommit med räcker inte utan jag ska fullborda religionen. Eller hur? För bid'a betyder att lägga till någonting extra. Och som Imam Malik sa, den som påstår att det finns en bra bid'a har påstått att Muhammed a.s. har svikit sitt uppdrag som profet. Att han inte har kommit med hela islam. För Allah säger, idag har jag fullbordat min religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion och välsignelsen över er. Så det som inte var religionen på den dagen kommer aldrig att vara en del av religionen. Så personer som säger att jag har gjort en bra bid'a säger indirekt att jag har kommit med någonting som är bra som Muhammed s.a.w. inte har kommit med. Jag har fullbordat det som han inte fullbordade. Och därför säger Ibn al-Qayyim det här mycket starka uttalandet att alla som gör en bid'a hittar på något nytt i islam. Han säger ma tajid mubtadi' qat illa wa huwa متنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو زعم تعظيمه. Han säger, den personen som gör, han säger, du finner ingen mubtada, innovatör, någonsin, förutom att han är en person som har förringat, متنقص, förringat Allahs sändebud, även om han påstår att han upphöjer honom. Han säger, vi älskar profeten Muhammed och sen så vi firar maulid. Du har inte upphöjt honom, wallah, du har sänkt honom. För om du skulle upphöja honom, du skulle följa honom. Och inte hitta på bid'a, vilket han har förbjudit. Så, bid'a är någonting som, yani, vad kan man säga, försvagar människans tawhid. Och synder är också någonting som försvagar människans tawhid. Varför? För att den grunden till dyrkan som jag har nämnt är kärlek. Att man älskar Allah över allt. Det är grunden till dyrkan. Men personen som älskar sina synder så mycket att han ger företräde till sina synder framför Allah subhanahu wa ta'ala ständigt, ständigt, ständigt. Den här personen har utan tvivel en brist i sin tawhid. Eller hur? Personen som följer sin hawa istället för att följa religionen har också en brist i sin tawhid. Eller hur? Så att synder är också något som är väldigt, väldigt farligt. Och som Ibn Qayyim nämner i Al-Fawaid, att det finns tre hinder mellan människan och paradiset. Och det är ett kirk, el bid'a och el ma'asi. De här tre sakerna. De är tre hinder mellan människan och paradiset. Ibn Qayyim, Kitab al-Fawaid. Kirk, om man begår det så går man inte in i paradiset överhuvudtaget. Om man dör på det. Bid'a leder människan bort från profeten Muhammeds väg, alaihissalam, till de vägarna som då avviker från den raka vägen som leder till paradiset. Och synder leder också människan bort från Allah Azza wa Jalls paradis. Och de säger också just det här med synder, att ju starkare tawhid personen har i sitt hjärta, ju starkare iman man har i sitt hjärta, ju lättare kommer det vara att hålla sig borta från synder. Som Allah Ta'ala nämner om profeten Yusuf a.s. كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أو مخلصين قراءتين. Och på så sätt tar vi bort سوء والفحشاء, yani synder och överträdelser, från honom, för han var sannoliken från våra uppriktiga tjänare. En betydelse kan vara våran utvalda tjänare och en betydelse kan vara våran uppriktiga tjänare. Och då säger ulama här att uppriktiga tjänare, yani Yusuf a.s. hade så mycket ikhlas att Allah azza wa jall skyddade honom från synder. Yani han gjorde begick inte de här synderna på grund av hans ikhlas, hans gudsfruktan. Så ju starkare ikhlas man har, ju mindre kommer man att synda. Ju mer tawhid man har, ju mindre kommer man att synda. Ju mer gudsfruktan man har, ju mer rädsla man har för Allah subhanahu wa ta'ala, ju mindre kommer man att synda. En person som har full tawhid och känner till tawhid rububiyya, känner till tawhid al-asma wa sifat, Allahs namn och egenskaper, den här människan kommer att högakta Allah subhanahu wa ta'ala, respektera Allah, upphöja Allah över allting. Och kommer att vara rädd för att synda. För han vet hur mäktig Allah är. Han vet hur stort Allahs straff är. Så allting hänger ihop. Ju starkare tawhid, ju mindre synder. Ju mindre bidda. Och ingen kyrk, självklart. Så de här tre sakerna är väldigt viktiga. Därför nämner ulema här som Sheikh bin Baz och andra av ulema. Att fullborda sin tawhid är att fullborda sin tawhid genom att ta avstånd från all form av kyrk. Stor och liten. Ta avstånd från all form av bidda. Och ta avstånd från all form av synde. Men då säger vissa bröder, subhanallah, har man brist i sin tawhid om man syndar? Vem är det som inte syndar? Betyder det att om man vill fullborda sin tawhid så ska man bli ma'asum? Man ska bli en felfri människa? Nej, det är inte det som menas. Utan det som menas är att människan som fullbordar sin tawhid kommer att synda också. Alla människor syndar. Profeten Muhammed sa som han sa, Kullibani Adam khatta'un. Varje människa synder. Och den bästa av de som syndar är de som ångrar sig. Men de kommer att synda mindre. Och när de syndat så kommer de att göra tauba. De kommer att ångra sig. Det är det som menas. De syndar mindre. Och om de syndat så gör de tauba. Sen går vi vidare till den första versen. Författaren nämner här två verser. Versen om profeten Ibrahim a.s. och versen om hans fromma tjänare som inte begick någon form av kyrk. Och här säger vissa ulema att det som författaren säger, yani frågar, Taib, vi vill fullborda våran tawhid. Hur kan vi fullborda våran tawhid? Vem är det som har fullbordat sin tawhid? Och vad har de här människorna gjort för någonting? Vilka är våra förebilder i att fullborda våran tawhid? Och vilka egenskaper är det man måste leva upp till för att fullborda sin tawhid? Och då nämner författaren de här två mycket vackra verserna. Och den första versen är om profeten Ibrahim, Khalilur Rahman, alayhi salatu wassalam, ahad ulul azm, en av de fem höga profeterna. Allah subhanahu wa ta'ala säger här, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim var sannoliken en umma, en föregångsman som ständigt lydde Allah och höll sig borta från kyrk. Han höll sig borta från månggudadyrkan samt olydnad till Allah, och han var inte en av månggudadyrkarna. Den här versen beskriver Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim med fyra stycken egenskaper. Och Sheikh bin Baz rahimahullah nämner hans förklaring på Kitab al-Tawhid att Allah azza wa jall beskrev hans khalil Ibrahim med dessa mäktiga egenskaper som tyder på hans fullbordade tawhid och iman. Och den första av dessa egenskaper är att Allah sa att han var en umma. Inna Ibrahim kana ummatan. Han var en umma. Yani, Sheikh bin Baz säger, umma betyder här da'i ila al-khair. En kallare till gott. Wahdahu sabirun alayha. Kama fassarahu al-ulama. Trots att han var själv så var han tålmodig i att kalla till det goda. Yani umma betyder här att Ibrahim a.s. var själv och kallade till det goda, och han var tålmodig i att kalla till det goda. Så som vissa ulema beskrev det. Fayad'u ila al-haq wa yastaqimu alayhi wahdahu 'indahu na wahdahu 'inda fasad an-nas. Så han kallade till sanningen och han var fast på sanningen trots att han var själv och trots att folket alla hade avvikit från sanningen. Yani vissa av salaf nämner i den här versen att inna Ibrahim kana umma, att han var själv. Han själv var det muslimska samfundet på jorden. Subhanallah, fanns ingen annan muslim. Fanns en epok då han var den enda muslimen på jorden. Alla var emot honom. Folk gjorde kyrk och synder, men han stod fast tålmodigt och kallade till sanningen. Andra ulema, som Sheikh Uthaymin och många andra lärda, de nämner att här ordet umma i Koranen kan ha fyra stycken betydelser. Ordet umma i Koranen kan ha fyra stycken betydelser. Och det här är jätteviktigt, ikhwan. När man kommer till tafsir, en person, mashallah, lär sig lite arabiska. Han lär sig att umma betyder samfund, till exempel. Grupp. Eller hur? Det är det första man tänker på, umma. Profeten Muhammeds umma, alaihissalam. Men det betyder andra saker också. Så personer som läser en vers där det betyder någonting annat kanske tolkar det som samfund. Då blir det fel. Så ett och samma ord kan ha olika betydelser i Koranen beroende på sammanhanget. Som till exempel vad gäller ordet fitna. De nämner att det kan ha upp till 20 olika betydelser i Koranen beroende på verserna. Så Sheikh Uthaymin, han säger att umma har fyra betydelser i Koranen. Den första är att det betyder ledare och förebild. Och det är det som menas med den här versen. Yani imam och qudwa, ledare och förebild. Umma kan också betyda dahr, yani tid, epok. Och umma kan också betyda jama'a, yani grupp eller samfund. Och den sista är att umma också kan betyda religion. Som kuffar sa, vi fann våra förfäder på en umma. Och vi kommer att följa dem. En är på en religion som vi följer. Och det här nämner Sheikhen i Kitab al-Tawhid. Och han nämner också bevisen för alla de här fyra. Det är bara en fayda som vi kort då nämner. Så att Ibrahim var en umma betyder här att han var en ledare i gott. Han var en förebild i det goda. Och det här är en av de högsta positioner man kan uppnå i islam. Att bli en ledare i gott. Och vad säger Allah i slutet på surat al-Furqan? då han beskriver Ibad och Rahman, att de gör dua och de säger وَجَعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ imama. وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Och gör oss till yani förebilder till imamer för de gudsfruktiga. Yani gör oss till ledare och förebilder som folk kommer att följa i gott. Yani vi kommer att följa de som gjorde gott i gott. Yani Ibrahim och profeterna och ulema. Vi kommer följa dem i gott och folk kommer följa oss i gott. Det här är den högsta typ nivån som en människa kan nå i det här livet. Att man blir som en förebild och ledare i religionen. Men för att bli en imam i religionen, och så imam betyder inte här imam i moskén, utan en imam i religionen, yani en förebild och ledare i religionen, så krävs att man också uppfyller de här andra egenskaperna som kommer att nämnas. Ja. Sen den andra egenskapen, qanitan lillah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. En man som var helt hängiven till Allah. Eller de nämner att ordet qanit betyder en person som ständigt lyder Allah. Som ständigt gör det goda. Dawamu ta'a. Att man ständigt lyder Allah. Qanit är också en egenskap som profeten Muhammed hade alayhi salatu wasalam, som Sheikh Uthaymin nämnde. Som hans fru beskrev honom, att han brukade alltid minnas Allah alayhi salatu wasalam. Yani när han satt hade han dhikr, när han stod hade han dhikr, när han gick hade han dhikr, när han åt hade han dhikr, när han gick in på toaletten hade han dhikr. Yani alltid så mindes han Allah och dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Qanit. Al-qunut kan också betyda att stå i bön länge. Men generellt här, qanit betyder en person som är fast i att lyda Allah, som ständigt lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger här, qanitan lillah, hängiven till Allah, inte till människor, inte till konungar, utan till Allah subhanahu wa ta'ala. Största uppriktighet. Den tredje beskrivningen, hanifan. Ordet hanif på arabiska betyder att vända sig bort från någonting. Eller hanaf. Att vända sig bort från någonting. På arabiska språket. Eller irad. Att vända sig bort från någonting. Och i den islamiska bemärkelsen så betyder hanif att vända sig bort från kyrk och att vända sig till Allah i tawhid. Vända sig till Allah i lydnad och tawhid. Vända sig bort från kyrk och vända sig till Allah i lydnad. فَهُوَ مَائِلٌ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ. Ja, så hanif betyder att vända sig bort från att dyrka annat än Allah till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen betonade Allah azza wa jal just detta, att Ibrahim inte gjorde någon form av kyrk, och säger i den sista beskrivningen, وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Och han var inte från dem som gjorde kyrk. Han var inte från dem som gjorde kyrk. Yani han betonar här att han inte var från dem som gjorde kyrk. Och här säger Sheikh Ibn Baz rahimahullah väldigt fina ord. بَلْ فَارَقَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ. Han var inte från al-mushrikin, utan han tog avstånd från deras aqida. Han tog avstånd från dem med sin tro. Och han tog avstånd från dem med sina gärningar. Och han tog avstånd från dem med sina uttalanden. Och från sin plats han bodde på. Och det här är det som varje muslim ska göra. Som han säger, en yastaqim, att vara fast på detta. att fullborda sin tawhid och att inte beblanda sig med mushrikin och att öka deras styrka. En ulema nämner här, andra min bas också, att Ibrahim a.s. han tog avstånd från kyrk och folket av kyrk med sitt hjärta, med sitt tal, med sina handlingar och med sin kropp. Han lämnar dem. Han gjorde hijra från dem för Allahs skull. Subhanallah. Och det är så här en människa ska vara. Han ska inte bo bland kuffar och tycka om kuffar och prisa dem och tycka om det de är på och typ ha samma akida som dem och säga samma saker som dem, utan man ska vara en person som är fast på tawhid. Och författaren nämner här profeten Ibrahim alaihissalam. Han kommer också nämna Ibrahim på andra vers, på andra ställen i den här boken. Och Ibrahim alaihissalam, han var som vi sa Imam al-Hunafa, ledaren till yani folket av tawhid kan man säga. Allah subhanahu wa ta'ala nämner profeten Ibrahim alaihissalam med många fina egenskaper. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner att vi ska ta honom som en förebild. قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Ni har sannoliken ett gott exempel, en god förebild i Ibrahim och de som följde honom. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Då de sa till sitt folk: vi är fria från er och det som ni dyrkar vid sidan av Allah. Kafarna bikum, vi har förnekat det ni är på. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghda'u abada. Och mellan oss har hat och fiendskap uppstått så länge ni är på detta. Abadan hatta tu'minu billahi wahda. Tills ni endast tror på Allah azza wa jall. Subhanallah. Så det här är Ibrahim alayhi salam. Hatade dem med sitt hjärta. Uttalade sitt hat med sitt hjärta. Och praktiserade tawhid med sin kropp. Han slog sönder statyerna. Han kastades i elden på grund av tawhid. Han var fast. Han utvandrade från sitt folk och lämnade sitt folk på grund av tawhid. Så Allah säger att vi har en god förebild i honom. Det är så man ska vara. Ta avstånd från kyrk med hjärtat. Hata kyrk och folket av kyrk. Med sitt tal och sina gärningar. Vara fri från kyrk. På alla stadium. Ja. Surat al-Mumtahina, vers 4. Tayyib. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Och de som inte sätter någonting vid Herrens sida. I surat al-Mu'minun så nämner Allah subhanahu wa ta'ala al-Mu'minun. Och han nämner vissa egenskaper som de har. Men författaren nämner bara en av deras egenskap. Och det är den bästa och viktigaste av deras egenskap. Och det är att de inte dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Genom de dyrkar endast Allah azza wa jall. De är folk av tawhid och håller sig borta från kyrk. Och det är underförstått. De som inte gör kyrk, de sätter ingenting vid Allahs sida. Motsatsen är att de endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah nämner många fina egenskaper. Ni kan gå tillbaka och kolla. Men det här är den viktigaste egenskapen. Så här, återigen, det är som att författaren säger: vill ni ha en förebild i tawhid och på folk som kommer att gå in i Jannah utan hisab och utan adab, här har ni en profet och ni har också hans fromma tjänare. Och generellt, alla profeter är ju förebilder i tawhid. Men alla har ju sina yani darajat. Vissa profeter är bättre än andra. Vi har profeterna, vi har sändebuden, vi har ulul azm. Och från ulul azm har vi de fem bästa. Och från de fem bästa har vi Ibrahim och Muhammad alayhi wassalam. Och den bästa av dem alla är profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Låt oss gå vidare till hadithen som författaren nämner i detta kapitel. Och vi börjar med att läsa hadithen. Och sen så Jag tror inte det fönstret går att öppna. Vi behöver inte läsa hadithen och sen så går vi igenom mening för mening. An Hussein ibn Abdurrahman. Han sa, jag var tillsammans med Sa'id ibn Jubayr. Och då sa han till mig, vem av er, eller han sa till oss, vem av er såg stjärnfallet igår natt? Och jag sa, jag gjorde det. Och därefter sa jag, jag bad inte, utan jag hade blivit stucken av en skorpion eller liknande. Jag hade blivit stucken. Och då så sa Sa'id, vad gjorde du åt saken? Han sa, jag bad någon göra ruqya på mig. Och då så sa Sa'id, vad fick du att göra det? Han sa en hadith som Sha'bi berättade för oss. Och vad berättade han för hadith, sa Sa'id. Han berättade att Burayda ibn Husayyib radiyallahu anhu sa, och det här är en hadith från profeten Muhammad a.s. La ruqya illa min ayn aw humma. Egentligen, den korrekta, alltså ordliga, ordagranna översättningen, att det finns ingen ruqya förutom mot onda ögat och feber. Eller humma betyder här att ha blivit stucken. Ett giftbett. Det finns ingen ruqya förutom mot onda ögon och giftbett. Men den korrekta förståelsen av den här meningen som vi kommer komma till är den här översättningen. Att ruqya är som bäst och gynnar mest om det är mot onda ögat och mot giftbett. Och då så sa Sa'id till honom att personen som praktiserar det han har lärt sig har sannoliken gjort någonting gott. Ibn Abbas har däremot berättat för oss att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, samfunden visades för mig och jag såg en profet som hade med sig en liten grupp människor. Rätt, yani mellan 3-10. Och en annan profet hade med sig en eller två personer. Och det fanns där även en profet som inte hade någon alls med sig. Och helt plötsligt så såg jag en stor grupp med människor. Så jag trodde att det var mitt samfund. Men det sades då till mig, det här är Mosa och hans folk. Och då tittade jag igen. Och jag såg en stor grupp människor. Och det sades till dig, detta är ditt samfund. Och bland dem finns 70 000 som kommer att träda in i paradiset. Utan räkneskap och utan straff. Och sen så ställde sig profeten upp alaihissalam och gick in i sitt hus. Och då började folk som satt och lyssnat att spekulera och diskutera vilka dessa personer skulle vara. Och vissa sa att det kanske är sahaba. Och andra sa att det kanske är de som föddes som muslimer och aldrig begått någon form av kyrk. Och de nämnde andra saker. Tills det att profeten alaihissalam kom ut och de berättade för honom det de hade diskuterat. Och han sa att dessa 70 000, det är de som inte ber andra att göra ruqya på dem och inte ber andra att behandla dem med el-kay och samt inte tro på skrock utan de förlitar sig på sin herre. Och då så ställde sig Ukasha ibn Mihsan upp och han sa, ja Rasulullah, be Allah att jag ska vara från dessa. Och då så sa profeten alaihissalam, du är från dem. Och en annan man ställde sig upp och sa, ja Rasulullah, be Allah att jag ska vara från dem. Och då så sa han, Ukasha, han före dig. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den här hadithen är full av lärdomar. Och vi ska inshallah nu försöka gå igenom några av dessa lärdomar. Sheikh Abdurrazak al-Badr, han säger, bröder, reflektera över den här sammankomsten av Salaf. Hur de brukade, yani, vad var det de träffades för? Vad var det de diskuterade och pratade för saker? Yani, till skillnad från folk idag. Och han nämner ganska många argument baserat på just den här berättelsen, men vi kommer nu nämna några. Inshallah ta'ala. Och det här är stora imamer från ett tabi'in och sahaba. Så den här mannen, Hussein, han sa jag var tillsammans med Sa'id ibn Jubayr, en av de största av ulema från ett tabi'in. Så, och Sa'id frågade Hussein, vem av er såg stjärnfallet igår kväll? Och då så sa Hussein, jag såg stjärnfallet. Inte på grund av att jag var vaken och bad, men jag hade blivit stucken. Det här lär oss att Salaf brukade reflektera över skapelsen. Genom kolla upp mot himlen, kolla på stjärnorna, Allahs tecken, kolla på naturen, Allahs storhet. Ser man i skapelsen, eller hur? Så det är en fin egenskap att reflektera över skapelsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har skapat stjärnorna för att de ska vara en förgyllning för himlen. Någonting vackert, någonting skönt som man kan kolla på. Så här finner vi att Sa'id, när ni kollade upp mot himlen och såg det här stjärnfallet. Och det gjorde också Hussein. Men när Hussein sa att han sett stjärnfallet, och det här var på natten, så sa han, det var inte på grund av att jag var vaken och bad, utan det var på grund av att jag blev stucken. Och här säger ulema som Sheikh bin Baz och andra av ulema, det här tyder på Salafs ikhlas. Att de ville dölja sin dyrkan. De ville inte skylta med sina goda gärningar. Och säga, jag var vaken och bad. Utan, jag var vaken men på grund av någonting annat. Och varför sa han också, det var inte på grund av bön. Jo, för att Salaf brukade sova efter Isha. Om det inte var för att de studerade. Så att de kunde vakna och be tahajjud på natten. Och sen började dagen efter fajr. Inte som idag där folk sitter uppe hela nätterna och slösar bort nätterna med onödiga saker. Så förr i tiden, när man sa att man var vaken på natten och man såg stjärnfallet, yani, vad var man vaken för? För man bad till exempel. Det var det första som folk tänkte på. Om du säger till någon idag, jag var vaken 3 på natten. Det första han tänker på, det är inte på att du var vaken och bad, utan du kanske var vaken och inte vet jag. Jenny, tugga som folk säger. Ja? Kolla på tv och jag vet inte vad. Eller hur? Så subhanallah Salaf i alla fall var vakna och brukade be på natten. Och hade den här ikhlas. Och författaren Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nämner också en lärdom från just den här meningen. Och det är att Salaf, eller att folk inte tyckte om att prisas för någonting de inte hade gjort. Man ska inte prisa någon för någonting som de inte har gjort. Och man ska själv inte acceptera att folk prisar dig för en egenskap som du inte har. Eller hur? Tyvärr finns det folk som gör det idag. De blir glada om de prisas för någonting som de inte har gjort. Men han tog direkt avstånd, så jag har inte bett. Det var inte ens det han frågade, men han direkt ville inte prisas för någonting han inte hade gjort. Mashallah. Walakin ludigt. Vad var orsaken till att jag var vaken? Jo, jag hade blivit stucken. Ett giftbett. Och det framgår inte om det var skorpion eller orm eller spindel eller någonting. Men han hade blivit stucken av ett giftbett. Och då så säger Sa'id till honom, vad gjorde du åt saken? Och då så säger Hussein, jag bad någon göra ruqya på mig. Och här är också en annan lärdom. Om en kompis idag skulle säga till dig, jag blev biten av en giftorm eller skorpion i natt. Vad skulle din första fråga vara typ? Hur stor var den och var kom den ifrån och åkte inte till sjukhuset? Hussein sa han, vad gjorde du för någonting? Jag gjorde rocka. Aha. Said frågar, okej, men vad har du för, varför gjorde du det för? Det är också en annan intressant fajda. Vad har du för dalil? Vad har du för bevis? Vad baserar du det här på? Hur många skulle göra så här idag? Eller hur? De baserar sitt liv på bevis. I såna här stora saker, han blir biten av en skorpion som kan orsaka hans död. Så vad hade du för bevis att jag råkade? Mashallah. Så han svarar, jag har ett bevis, en hadith som vi fick höra från Sha'bi. Där han berättar från Buraida radiyallahu anhu att profeten Muhammad a.s. han sa då, la ruqya illa min aynin aw humma. Att det finns ingen ruqya förutom mot onda ögat eller giftbett. Och som vi sa, hadithen kan tolkas som att man får endast göra ruqya mot onda ögat eller mot giftbett. Men då vi finner att profeten Muhammed alaihissalatu wassalam gjorde ruqya på sig själv med andra orsaker än dessa två, onda ögat och giftbett, och han beordrade sahaba att göra ruqya på andra sahaba med andra än dessa orsaker, som till exempel han sa men istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, den av er som kan gynna sin broder ska göra det. Ja, ni läs Koran på honom. Så ruqya kan man göra mot alla sjukdomar. Så förståelsen av alla dessa hadith tillsammans måste vara att det finns ingen ruqya som är lika nyttig som den ruqya som görs mot onda ögat och giftbett. Det är den bästa ruqya. Men annan ruqya är också tillåtet. Och för er som inte vet, ruqya betyder att man läser Koran eller adhkar, alltså dhikr, Allahs namn, på en person som är sjuk eller på sig själv om man är sjuk. Du har feber, influensa, du är biten av ett djur, du har problem med jinner, waswas och så vidare. Så kan du göra ruqya på dig själv eller på någon annan som då har dessa sjukdomar och dessa problem. Och då så sa Sa'id till honom efter att han nämnt sitt bevis det här mycket fina uttalandet. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Att personen som praktiserar det han har lärt sig har sannoliken gjort någonting gott. En personen som håller sig till den kunskapen han har fått, han har gjort någonting bra. Och det här betyder två saker. Yani, han gör ingenting utan kunskap. Det är ett. Och två, han praktiserar den kunskapen han har fått. Och det är en fin egenskap som Salaf hade. Att de gjorde ingen ibada och dyrkan förutom med bevis. Och om de fått bevis i en fråga så praktiserade de också beviset. Sen nämner Sa'id hadithen, hadith ibn Abbas, där profeten Muhammad a.s. han säger urdat alayhi al-umam, att samfunden visades för mig och jag såg en profet som hade med sig en liten grupp, och det ordet som används är raht, en grupp på mellan 3-10 personer. Och jag såg en profet som hade med sig en man eller två män, alltså som hade trott på honom. Och jag såg en profet som inte hade med sig någon. Och sen så såg jag en stor svart skara. Yani, en stor skara människor. Och jag trodde att det var mitt samfund. Och det sades då till mig, det här är Mosa och hans folk. Och då tittade jag igen. Och jag såg en ännu större skara. Och Sheikh bin Baz nämner här i vissa hadither. Saddul ufuq al-akhar. Att den här gruppen var så stor att den skymde hela horisonten. Eller den andra horisonten. Ja, det är som att Mosas folk kom på ena sidan. Otroligt många. Det var så många människor att det blev som en svart skara. Och så såg jag i andra horisonten en ännu större skara. Som var så stor att den skymde hela horisonten. Och det var då profeten Muhammeds folk, alaihi salatu wassalam. Och så sa man till honom att det här är ditt samfund. Och från dem finns 70 000 som kommer att gå in i paradiset utan hisab wala adab, utan räkneskap och straff. Låt oss studera den här paragrafen här. Denna hadith, början på denna hadith, där det finns mycket, mycket lärdomar. Ja. Profeten Muhammed a.s. han säger att jag fick se dessa samfund. När fick han se denna vision? Vissa av ulema nämner att det var i sömnen, i en dröm. Andra av ulema nämner att det var under al-Isra och al-Mi'raj, under himlafärden. Och det är det som Sheikh Ibn Baz rahimahullah säger är mest korrekt. Att han fick se denna vision, alltså vad som kommer att hända på domedagen, fick han se under himlafärden. Och det finns en hadith som nämner detta i Tirmidhi. Wallahu alam. Så vad var det han fick se? Han fick se profeterna och dess folk. Och här säger författaren, det här bevisar att varje folk som följt en profet kommer att återuppstå och förenas med sin profet på domedagen. Yani de som följde Noah och trodde på honom kommer vara med honom på Yawm al-Qiyamah. De som följde Musa kommer vara med honom på Yawm al-Qiyamah. De som följde Isa kommer vara med honom på Yawm al-Qiyamah och så vidare. Okej? Okay? Så vad fick han se? Han sa, jag såg en profet som hade med sig en raht, en grupp med människor. Jag såg en annan profet som hade med sig en eller två personer. Och jag såg en profet som var helt själv. Ingen hade följt honom. Och här finns en väldigt viktig lärdom som författaren nämner. Han säger i den här meningen av hadithen, finns dygden av kunskap. Att en person inte låter sig vilseledas av hur mycket folk som följer någonting. Och att en person inte heller misströstar över hur få människor som följer någonting. Yani, vad är den här lärdomen? Att islam, om du vill veta om någonting är korrekt, så ska du inte kolla på vad är det de flesta människor följer. Om du kollar på jorden, är de flesta människor muslimer eller kuffar? Kuffar. Muslimer är bara 1,6 miljarder, eller ungefär. Och det är 7 miljarder människor. Så de flesta människor är kuffar. Var femte människa är muslim. Typ, eller fjärde människa. Ja, ni tre av kuffar. Och bland muslimerna, 1,6 miljarder, är de flesta muslimerna från Ahl Sunna wal Jama'a på Salafs väg, eller är de vilse? Tyvärr, de är vilse. Profeten Muhammed sa som han sa, denna umma kommer splittras i 73 sekter, grupper. Alla är i elden förutom en. Minoritet eller majoritet? Minoritet. Han sa islam började som någonting främmande och kommer återigen att bli främmande. Gharib, islam kommer bli främmande innan domedagen. Återigen, det har inte alls med alkemia, med kvantitet att göra. Och om man kollar i Koranen, där Allah subhanahu wa ta'ala nämner akthar, ordet akthar och nas, de flesta av folk, så finner man att det oftast är en negativ bemärkelse. De flesta av folk är okunniga. De flesta av folk är orättvisa. De flesta av folk tror inte. De är otacksamma. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. De flesta av folk kommer inte att tro. Hur mån du än är, så kommer de inte att tro. Alla säger, om du följer de flesta av folk så kommer de att vilseleda dig. Så alltid när man finner det här ordet, de flesta och mesta, så är det negativt. Och när Allah nämner det positiva, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُرٌ. Få av mina tjänare är tacksamma. Eller hur? Så en muslim ska aldrig kolla på kvantitet. Vi följer den största gruppen muslimer. Utan vi följer den gruppen som följer den rätta vägen. Jätteviktigt. Och en av Salaf som heter Fadail, han sa ett väldigt fint uttalande. Han sa, jag varnar er för de falska vägarna. Alltså vägarna till helvetet. Och låt er inte luras av hur många människor som går vilse på dessa vägar. Och jag beordrar er att gå den rätta vägen. Och misströsta inte över hur få människor som går denna väg. Allahu akbar. Yani, följ sanningens väg. Även om du skulle vara själv. Som vi nämnde om profeten Ibrahim a.s. Och profeten Muhammed a.s. han nämnde att sanningens grupp är al-jama'a. Och Abdullah ibn Mas'ud, han sa al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Al-jama'a är det som överensstämmer med sanningen. Även om du är själv. Kallas, du följer sanningen. Du följer inte majoriteten av folk. Och den här, just den här meningen av hadithen är jätteviktig. Varför? Han nämnde profeten Muhammed a.s. att det kommer en profet som har med sig en, två människor. Och det kommer en profet som är helt själv på domedagen. Och subhanallah, den här profeten, han kom och kallade sitt folk till tauhid med de starkaste argumenten, de starkaste bevisen, med uppenbarelsen, med den bästa karaktären. Hade alla förutsättningar, kanske han fick mirakel, allting. Men ingen följde honom. Betyder det att han gjorde någonting fel? Nej. Felet fanns inte i honom. Felet fanns i folket som han kom till. Eller hur? Så, i det här finns det en lärdom. Att den som gör da'wa ska göra da'wa så som Allah har beordrat. Så som profeten Muhammad a.s. gjorde da'wa. Och man ska inte bry sig om hur många som kommer att följa det. Det är inte det som är viktigt eller relevant. Du gör det som är rätt. Alayka al-balagh. På dig ligger endast att förmedla. Wa alayna al-hisab. Och straffet är upp till oss. Därför Allah kommer inte fråga de som gör da'wa på domedagen. Varför besvarade inte folk ditt kall? Varför var det inte mer folk som följde dig? Allah kommer inte fråga dig detta på domedagen. Han kanske kommer fråga dig, gjorde du da'wa? Och hur gjorde du da'wa? Men Allah kommer inte fråga oss resultaten. Resultatet är det alla som bestämmer. Förstår ni? Så när man gör da'wa, det viktigaste är att det ska gå rätt till. Det viktigaste är inte hur många som blir muslimer, hur många som blir från Ahl Sunnah wal Jama'ah. För många idag som gör da'wa, de här YouTube-sheikherna, det viktigaste är att ha så många som möjligt. Så många likes som möjligt på Facebook. Så vad gör man? Man är tyst, man pratar inte om bidda. Man pratar inte om sekter. Man pratar hela tiden om unity, unity, unity. Men allt och allt möjliga, alla sekter. Och vara tyst om det som är falskt. Och enas på det som är falskt. Och man varnar inte för kyrk och bidda och felaktiga traditioner. För då kommer vissa människor inte tycka om mig. Ja? Så det viktigaste är att bara samla folk. Och det här är fel. Islam är ingen fanclub. Islam är den sanna religionen. Kalla till sanningen. Och Allah, om du sitter själv och gör da'wa och ingen lyssnar på dig, Allah kommer belöna dig. Som Allah kommer belöna den här profeten som kommer själv på domedagen. Eller hur? Så kalla till sanningen. Men vissa människor, vad gör de? De gör da'wa. Kalla till sunnah, tawhid och så vidare. Men det funkar inte. Jag har bara några hundra som lyssnar på mig. Jag har inte många som lyssnar på mig. Så vad gör de? De börjar hitta på nya sätt. Vi måste utveckla vår da'wa. Med energi, med filmer, med massa konstiga saker. Med beblandade konferenser och vi hämtar komiker och jag vet inte vad. Massa saker som är oislamiska. För att få med sig så mycket folk som möjligt. Är det här en lyckad da'wa? Nej, det är det inte. Det är misslyckad da'wa. Så alhamdulillah, vi kallar till tawhid, vi kallar till sunnah. Och folk inte tycker om det. Qul mutu bi ghaydikum. Gå och dö av ilska. Det är inte vårt problem. Eller hur? Så man ska vara fast på sanningen. Ja. Sen lär vi oss också av det här stycket dygden av profeten Musa a.s. Att det var otroligt många från Bani Israel som följde honom tills det att de gick vilse. Och sen lär vi oss dygden av denna umma. Att den förträffar alla andra samfund. Den här sista umman, profeten Muhammeds umma alayhi salatu wassalam, den bästa och sista profeten som fick det största av alla samfund. Och som Sheikh bin Baz säger, det här stora umman han fick se på domedagen, de är hälften av paradisets invånare eller 2/3. Det finns en hadith som nämner att hälften av paradisets invånare kommer vara från min umma. Eller från Muhammeds umma, alayhi salatu wassalam. Och sen finns det en hadith som nämner att de är 2/3. De är 80 av 120 rader som ska in i paradiset. Enligt 2/3. Och då säger vissa ulema att Allah azza wa jal gav honom först hälften. Och sen ökade Allah det goda och gav honom 2/3. Så de är majoritet av de som ska in i paradiset. Men när profeten Muhammed a.s. nämnde hans umma, så sa han att från den här umman kommer 70 000 att gå in i paradiset utan hisab wala adab, utan hisab och straff. De går in i Jannah direkt. Och det här, just den här meningen, är precis det som författaren avsåg med kapitlet. Varför han nämnde han den här hadithen? Kapitlet, den som fullbordar sin tawhid, går in i Jannah utan hisab. Så det här är taget från den här hadithen. Wala adab, och utan straff också. Går direkt till Jannah. 70 000 från denna umma. Och sen gick profeten al-Islam in i sitt hus. Han sa inte vilka de var. Och sahaba som var där stannade kvar och började att diskutera med varandra. Vilka kan de vara, dessa 70 000? Vilka är de här människorna? Och det bevisar också att sahaba var väldigt måna om kunskap. Att de ville vara från de här 70 000. De tävlade i det goda. Så de började att nämna vissa argument. Vissa sa de kanske är sahaba. Vissa sa de kanske är de som föddes i islam och aldrig har gjort kyrk. Och här säger ulema, deras spekulationer kretsar kring folk som agerade. De här egenskaperna. Yani man går inte in i Jannah genom att bara önska att man går in i Jannah. Jag är muslim i hjärtat. Jag gör inte salah, inte hijab och gör allting haram. Jag är muslim i hjärtat. Jag önskar mig en plats i Jannah. Det funkar inte så. Utan sahaba förstod det rätt att de här människorna är folk som agerar. De spekulerade. Och här säger ulema också att det är tillåtet. Det är ett bevis på att det är tillåtet att spekulera eller att typ om flera studenter av kunskap samlas att de försöker komma fram till det som är rätt. Utan att säga det här är det som är rätt utan de försöker liksom med de bevis de har att komma fram till det som är rätt och sen kanske fråga den som är lärd. Tayyib. Så profeten Muhammed al-Islam gick ut och fick veta att de spekulerade och diskuterade vissa av dessa 70 000 var. Och då så sa han vilka de var. Och nämnde fyra stycken egenskaper. Och han sa, humul ladina la yastarqun. Det är de som inte ber andra göra ruqya på dem. Wa la yaktabun. Och det är de som inte gör el-kay. Och vi kommer nämna vad det betyder. Wa la yatatayyarun. Och de tror inte heller på skrock. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Utan de förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Vilka är de här fyra egenskaperna? Egentligen alla går tillbaka till den sista. Att de har full tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. För den som har full tillit till Allah kommer inte att göra de första tre sakerna. När hans tawhid är full, komplett. Vad är den första egenskapen? La yastarqun. De ber inte folk göra ruqya på dem. Genom de är sjuka. Så gör de ruqya på sig själva. Och här säger Sheikh bin Baz rahimahullah en väldigt viktig faida. Och det är att det här är det som är bäst. Det är inte haram att be någon göra ruqya på det. Om du är sjuk. Om du har problem med jinn och waswas och du har blivit stucken av ett djur eller någonting. Så är det inte haram att säga broder kan du göra ruqya på mig. Om du är i behov av det. Du kanske inte orkar läsa själv. Du kanske inte kan läsa själv. Då är det tillåtet att be någon göra ruqya på dig. Men det är bättre att låta bli. Taib. Det är bättre att låta bli. Och här är också en annan faida som ulema nämner. Att om du ser att din broder är i behov av ruqya. Så vänta inte tills han ber om det. Utan erbjud du själv att göra ruqya. Om du ser en person som till exempel han säger jag har fått onda ögat. Jag har problem med jinn, jag har problem med waswas, sihr. Jag har värsta influensan eller någonting. Så kan du själv säga okej, men sätt dig. Låt oss läsa ruqya på dig. Du erbjuder dig själv. För då har han inte bett om det. Och då yani, missar han inte chansen att vara från dessa 70 000. Okej? Okay? Ja. Wala yaktabun. Och de ber inte heller någon göra eller de utför inte heller el-kay. De utför inte heller el-kay. Och el-kay man har översatt det här till vad? Kautiseri, kautisering. är en medicinsk teknik då man bränner en del av kroppen för att ta bort eller avskilja en del i en process som kallas för kauteri. Ja, ni med andra ord, och det här är någonting som araberna praktiserade mycket, det är att om en person har smärta eller sjukdom i kroppen så brukar araberna värma ett objekt, till exempel en järnpinne eller en sked eller någonting, under eld tills den blir väldigt varm, inte så här röd liksom, men väldigt varm. Och så bränner de sig till exempel under fötterna. Och det tar bort smärta i kroppen. Och det är lite som akupunktur. Att du bränner på vissa punkter och smärtan försvinner på andra ställen i kroppen. Så du kan ibland se någon som har så här streck, brännmärken. Det kan vara att han har gjort LK. Och grunden är att LK är någonting som är tillåtet. Det är en medicin som är tillåten, men den är ogillad. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Ash-shifa'u fi thalathin." Botemedel finns i tre saker. Kay'atinnar, att bota sig med den här elden. Au sharbatil asal, eller att dricka honung, eller att göra hijama. Okej. Okay. Men jag ogillar LK. Så de här tre sakerna botar. LK botar, honung botar och hijama botar. Vet ni vad hijama är för någonting? Koppning, när man tar ut gammalt blod från kroppen. Ja. Så LK är tillåtet, men det är makruh. Och Sheikh bin Baz och andra ulema säger att det är tillåtet som sista utväg om man är sjuk. Alltså du vet att det kan hjälpa dig, du har försökt andra mediciner, men det funkar inte, då får du använda LK. Men det är ogillat. Och vissa ulema nämner att det är ogillat för att man typ straffar sig själv med eld. Och det är bara Allah som ska straffa med eld. Men i alla fall, det är tillåtet om det finns ett stort behov. Ja. Så det här var den andra egenskapen. Och den tredje egenskapen är walayat al-tayyarun. De tror inte heller på skrock. De är inte vidskepliga och de tror inte på skrock. Och skrock, till skillnad från de två tidigare, är aldrig tillåtet. Att be om ruqya och göra kej kan vara tillåtet. Men att tro på skrock är aldrig någonsin tillåtet. Utan all form av skrock är haram. Och det är en form av mindre kyrk. Taib. Och det kommer komma ett helt kapitel om tiara senare i boken. Om skrock senare i Kitab al-Tawhid. Och skrock är att man tror på att vissa saker i naturen eller sånt betyder någonting. Som att nummer 13 ska betyda otur. En svart katt ska betyda otur. Salt, att tappa salt betyder otur. Att hitta en fyrklöver betyder tur. Att ha en hartass betyder tur och så vidare. Allt det här är skrock och det är haram i islam. Och det är en form av kyrk. Och sen den sista egenskapen. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Utan de förlitar sig på sin herre. Yani, vad menas med det här? Personen som har stark tillförlit på Allah subhanahu wa ta'ala, en sann tawakkul, en full tawhid, kommer inte be folk göra ruqya på honom. Kommer inte tro på skrock. Behöver han hjälp göra ruqya på sig själv. Han bryr sig inte om folk, han förlitar sig inte på människor, han förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Men folk som har en svag tawakkul, en svag tillförlit, vänder sig oftast till folk. Hans hjärta är fäst vid människor, vid materiella saker och orsaker. Han går hela tiden och tigger av folk och ber folk och är rädd för folk och hoppas på folk. Medan personer som har en full tawakkul vänder sig endast till Allah subhanahu wa ta'ala. Vet att Allah är den som kan gynna, Allah är den som skadar, Allah är den som gör mig frisk och så vidare. Så, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yani, de har full tawhid, de gör inte stor kyrk, de gör inte liten kyrk. Och den som gör det, mashallah, han har perfekt tawhid. Men han har också här den här extra egenskapen, att hans hjärta har inte ta'alluq, är inte fäst vid skapelsen, utan bara vid skaparen. Och här finns en bushra, här finns ett glädjebudskap. 70 000 från denna umma från profeten Muhammeds umma alayhi salatu wassalam kommer att gå in i Jannah utan räkenskap och utan straff. Och så sa profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, som det finns i en annan hadith i Musnad Imam Ahmed, att jag bad min herre om mera, att de här 70 000 ska bli mera, och han gav mig 70 000 med varje tusen. Så 70 000 gånger 70 000, nästan 5 miljarder. Så de här 70 000 blev 5 miljarder. Och i en hadith i Tirmidhi, att han gav honom ännu mer. Att han gav honom tre stycken hathayat. Och hathayat, Allah, det är som nävar. En tre stycken grupper till som kommer att vara från dessa 70 000. فنسأل الله أن نكون منهم بحب صلاة الله عز وجل سكيا روس فرن دوم الله المستعان نعم سمع كاشا صح يا رسول الله بي الله أت يسكى بارا فرن دوم وهنا أكسو دليل بات تلوتت أت بي فرن ما من نخور أت يرى دعا في دي يا رسول الله بي الله أت يسكى بارا فرن دوم لتلوتت أت بي فرن ما من نخور يرى دعا في دي وقت في سن حديث som vissa ulema håller att vara hassan och andra att den är svag. Och där att Omar ska ha sagt, eller nej, det var profeten som sa till Omar, ja Omar, glöm inte bort din broder i dua när han skulle åka till Mekka. Glöm inte bort din broder i dua. Ja, det är tillåtet att be andra om dua. Och generellt är tillåtet. Men inte heller någonting som man ska överdriva med. Att man hela tiden säger, bror, gör dua för mig, gör dua för mig, gör dua för mig. För det är typ att man tror att man själv inte kan göra dua och man förlitar sig på andra människor. Och det kan vara en fitna för den andra människan också. Tänk dig den här sheikhen som alla kommer till. Gör dua för mig, gör dua för mig, gör dua för mig. Till slut, om han inte har den här gudsfruktan, han kanske tror att han är speciell, han är helig. Att han är bättre än andra människor. Så att generellt är det bättre att alltid göra dua själv. Men det är inte förbjudet att be andra göra dua för dig. Så Ukasha sa, ja Rasulullah, be Allah att jag ska vara från dem. Och då så sa profeten al-Islam, du är från dem. Och subhanallah, Ukasha dog senare som martyr i kriget mot al-Murtaddin. Så profeten al-Islam berättade här, ja, att han är från dessa 70 000. Att han är i Jannah. Och det här var innan, ja, när profeten dog salam, och sen senare så dog Ukasha radiallahu anhu i kriget som martyr. Det är också ett bevis på hans profetskap då han berättar saker som kommer att hända i framtiden. Och då sa en annan man, ja Rasulullah, be Allah att jag också ska vara från dessa 70 000. Och då så sa profeten al-Islam att Ukasha, han före dig. Och här säger ulema att det här är ett bevis på profeten Muhammeds goda karaktär al-Islam. Och istighdam al-ma'arib, att man använder in i ord och meningar som kan förstås på ett annat sätt. Han sa inte nej. Det skulle vara taskigt om han sa till mannen nej, du är inte från dem. Eller jag ska inte be Allah att du ska vara från dem. Utan han ville här stänga dörren, säger ulema. Han ville stänga dörren. För om han skulle säga ja, du är från dem. Och nästa skulle säga ja, gör dua, gör dua, gör dua. Så att han stängde dörren och sa, och kanske han först. Hallas. Så att på ett fint sätt så avböjde han hela situationen så att den inte skulle bli pinsam. Nej. Så det här var kapitlet om den som fullbordar sin tawhid går in i Jannah utan adab och utan hisab. Och inshallah nästa vecka bi'idhnillah kapitlet om fruktan för shirk. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين